Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil!
Hej, hej, hallå där. Vattnet går är tillbaka med snack om förlossningar, graviditet och ja, och ultraljud och annat härligt som ju det här ämnet berikar oss med. Nina Campioni heter jag, som efter min egen första förlossning behövde en podd som liksom grottade sig ner i detta spännande ämne. Och här är vi nu. I detta avsnitt så ska vi prata om något som vi faktiskt aldrig riktigt berört ordentligt tidigare, nämligen säte. Roxana Bauer jobbar som barnmorska till vardags och är en av väldigt få i Sverige som har fött sin andra dotter vaginalt i just säte. Spännande värre alltså, så låt oss börja direkt tycker jag. Roxana, du har fått en timmes paus här ungefär nu. Yep. När din dotter är på promenad med pappa.
Yes. Det är det som kallas för egen tid.
Ja, just det. Ja. Det är då man sätter sig i en poddstudio. Exakt. Och babblar. Yep. Du har ju två barn.
Yep.
Men vi ska fokusera mest kanske på Daria. Hon kom ut. Yes. Ur dig.
Ur mig, yep.
Ja. Precis. För, spoiler alert, det är väl ingen mening att hålla på det, men hon föddes i säte.
Yes, det gjorde hon.
Ja, och det är ju något som många tror är ganska rädda för.
Ja, men jag tror att många inte vet att man kan föda vaginalt i säte heller. Nej, utan tror att precis. Det måste bli kejsarsnitt.
Just det. Och det är också lite intressant för mig i detta fall, extra intressant, för bara för några dagar sedan fick jag reda på att en nära vän är nu, hon ska föda om 2 veckor, där hennes då bebis ligger i säte. Ja. och ställs inför för de här frågorna.
Ja.
Så det känns jätte, det är nästan som att ödet har liksom, i tajmingen att du är här just nu. Jätteintressant ska det här bli, verkligen.
Ja.
Men vi hoppar, jag tycker vi hoppar rakt på just det här ämnet, så kan vi gå igenom liksom, liksom allt det andra göttiga
sen.
Också prata om din andra dotter, Simine.
Ja.
Vad var din första känsla när du fick veta att Daria låg i säte?
Alltså jag kände, jag tror att vid första, kan det varit typ runt vecka 28, så kände barnmorskan att hon låg i säte.
Mm.
När de känner på magen. Så att redan där så blev jag väl lite så här, då väcks tankarna. Och man börjar väl fundera, men sen vet jag också att de flesta barn vänder sig till huvudläge. Så att det var ingenting som man gick och tänkte på, utan jag tänkte nog att så här, men hon kommer vända sig, nu ligger hon i säte.
Mm.
Men sen ju längre tiden gick, så runt vecka typ 32 så låg hon fortfarande i säte. Och jag tyckte så här, ja men nu känner det, men snälla kan inte ni bara kolla med ultraljud så att jag verkligen vet att hon ligger i säte.
Mm.
Och det gjorde hon fortfarande. Och då googlade jag, eller det finns något som heter spinning babies. Jag vet att någon har pratat om det tidigare på podden. Massa övningar man kan göra. Så att jag stod på huvudet och låg med tippat bäcken och gjorde alla möjliga konstiga yogaövningar hemma. Men hon låg fortfarande kvar i säte. Det kändes lite som att hon hade bestämt sig. Man låg väl hemma och du vet, så här, tryckte lite på magen och bara snälla, bara, kan du inte bara vända dig lite?
Mm.
För jag vet ju också att det blir mer komplicerat ifall hon inte ligger med huvudet neråt.
Mm.
Men sen avvaktade jag bara. Men kände, jag hade några kollegor som var över på lunch. Jag bara, kan inte ni bara känna hur hon ligger? Och de sa också så här, men jag tror att hon lagt sig i säte nu, så jag tror inte hon kommer vända sig. Hon har bestämt sig.
Ja.
Man bara, undrar om hon har fått den bestämningen.
Men hur mycket just det där, i och med att du har ett yrke som i det här ämnet blir ju ganska, alltså jag tänker så här, pratar man hela tiden om vad tänker ni, vad har ni gjort? Alltså,
nej, men jag tror inte jag frågade vad de hade gjort. För jag var nog, alltså jag är ganska trygg i mig själv med vad jag liksom, jag väver inte så mycket in vad andra tycker och tänker. Men inte kring att föda i säte eller att eventuellt vilja göra det, eller om man skulle vilja föda genom kejsarsnitt. Däremot så var jag lite så här, men vad tror ni att hon kommer att vända sig? Finns det någonting? Och alla sa ju så här, men antingen så kan du inte göra någonting för att hon har bestämt sig, eller prova spinning babies.
Mm.
Och jag gjorde väl en light-version av det hemma som inte hade någon effekt. Och sen så var det väl bara, det är ju de här vanliga kontrollerna. Det är liksom inte som att man går och tänker på det. Bara det att jag vet att så här, men ju längre i graviditeten man kommer, desto större liksom, chans är att hon vänder sig till huvudläge.
Mm.
Men sen när jag var på besök i, var det väl vecka 36, så låg hon fortfarande i säte. Och då bokade man tid för vändningsförsök för att se ifall det går att putta runt henne.
Mm.
Och det var väl där, då började man ju tänka att så här, okej, men om det inte går att vända henne, vad kommer jag vilja göra då?
Mm.
För då ställs man ju också inför beslut. Jag tror att många kanske inte riktigt får valmöjligheten eller får informationen kring att föda vaginalt i säte, för att det är så pass ovanligt nu för tiden. Mm. Det känns som att det är på väg tillbaka, men ändå ovanligt.
Ja, precis. Men hur är det där i professionen? Liksom? Är det, alltså, ger man alternativ? Eller hur funkar det? Liksom? Är det så här, får kvinnan så här, vad vill du göra? Eller säger man, ja men då bokar vi? Eller, liksom.
Alltså, jag tror att det är ganska olika beroende på vilken förlossningsklinik man är på. Är det kanske ett större sjukhus som kanske finns en annan typ förberedelse eller kompetens? Jag vet inte. Det sjukhuset som jag var på, där vet jag att det finns kompetensen och att många förespråkar att föda vaginalt i säte. Framförallt bland barnmorskor, de är väldigt så här, positiva.
Mm.
För att väldigt många barn föddes i säte för 30-40 år sedan. Men inte de senaste 10 åren, eller 10-20 åren snarare. Så jag tror att de äldre erfarna barnmorskorna, eller 20 år sedan, de har kompetensen, medan det finns ganska många på läkarsidan som inte har den kompetensen, för det är ändå så pass ovanligt.
Mm.
Så att barnmorskor kändes väl lite mer positivt inställda.
Mm.
Jag tror att många kanske får en liten valmöjlighet, men jag tror att man ganska snabbt faller in på kejsarsnittsbiten, för att om man inte är bekväm med att ha hand om en kvinna som föder i säte, då är det ju ganska svårt att förespråka det.
Såklart.
Jag läste att det kan vara typ 350 ungefär som födde i säte vaginalt förra året. Det är ju liksom inte så många om man jämför med hur många barn som föds i Sverige.
Mm. Vet man hur många liksom 350 kontra då hur många kejsarsnitt på grund av?
Och jag vet inte hur många kejsarsnitt, men jag tror att det är av alla barn som föds så är det ungefär, eller alla barn, så är det ungefär 3-4% som ligger i säte. Och sen av de 3-4% av alla så är det ungefär 10% som föds vaginalt.
Ja, okay.
Så att det är ju ändå ett antal, men det är ju inte jättemånga.
Nej.
Men jag avvaktade väl lite med liksom den tanken tills jag hade gjort vändningsförsöket, för att då går jag och grubblar på det och sen så kanske det går att vända till huvudet. Då hade jag sluppit oroa mig för den biten. Ja. Men så jag åkte in för att göra vändningsförsök. Och det gick inte. Nej.
Och hur är det de gör det nu då? Jag vet att vi har pratat om det i podden innan, men det är lika bra fresh.
Ja, men man får, det ser väl också lite olika ut, men man får komma in på morgonen, kunna äta frukost precis som vanligt. Och sen så lyssnar de på bebisen. Man får en infart i handen och så får man en medicin som gör att livmodern slappnar av. Bricanyl, man kan få den typ vid astma och sånt också. Och den gör, alltså det är bara som en våg som sköljer över den. Och sen så känner man på en sekund hur pulsen bara ökar. Man känner liksom hjärtat i halsgropen.
Men gud,
för att den gör, ja, den gör att pulsen stiger. Alltså man blir så här, du vet, darrig och skakig och känner det. Men det visste jag ju om innan. Men det är ändå en obehaglig känsla. Och sen så blir man tippad neråt. Så att man ligger liksom plant och nästan lite tippad i sängen. Och det är man ju inte van vid att ligga plant när man är gravid. Och sen så är det en läkare som manuellt utifrån magen försöker vända runt bebisen. Först och liksom lyfta upp rumpan och sen så putta runt. Och man har ju ultraljud där hela tiden. Men jag tror att det är ungefär 50% som det lyckas med. Så att det är ju så här 50-50. Men det gick inte.
Men gick det liksom inte? Alltså så här, vände hon runt sig och sen tillbaka eller inte överhuvudtaget?
Nej, hon ruckas inte överhuvudtaget. Jag vet att hon var så här, nej men du, kanske, men det gjorde så satans ont.
Mm.
Jag vet att det kan vara obekvämt. Vissa säger att det gör ont, men det gjorde verkligen sjukt ont. Det höll kanske inte helt beredd på. Men det gick typ inte att rubba henne. Men sen är jag envis, för jag vet att, om man pratar det här med ruckbart, fixerat, rörligt. Jag vet att sätet var rörligt veckan innan när vi bokade den här tiden för vändningen. Och sen nu när jag kom, då var det fixerat, nästan ruckbart. Okay. Så jag bara, men fan. Så då tänkte jag så här, men en gång, ingen gång. Två gånger, men då kan jag liksom ta den att det inte gick. Även fast man brukar ju inte vända. Liksom vänder man en gång och det inte går, så går det inte.
Nej.
Men då fick jag en tid 2 dagar senare för att komma tillbaka.
Okay.
Men i och med att det inte gick så, jag tror jag var ganska tydlig från början med att så här, men jag vill att ni gör de kontrollerna som behövs för att eventuellt föda i säte. För att då var man ju ändå i vecka 37, så skulle vattnet gå eller värkarna starta, då vill jag ju ändå veta liksom vilka alternativ jag har. Så då gjorde vi de kontrollerna den dagen, även om jag skulle komma tillbaka 2 dagar senare.
Mm.
Och det är väl det lite speciella med säte. Det är ju liksom inte att man, när värkarna drar igång så ringer man in, utan man måste dels göra bäckenmätning och viktskattning av barnet innan man får föda.
Okay.
Eller får prova att föda. Så då gjorde jag det. Så jag var iväg på röntgen och röntgade bäckenet. Sån här pelvimetri heter det. Det var man skickat ganska många patienter på. Men jag var inte riktigt förberedd. När man låg där på sidan med liksom trosor och tröja, så ser jag den här killen bara ta en stor linjal och stoppa ner i en plastpåse. Och ger till mig.
Gud.
Och bara, jag bara, var vill du att jag ska stoppa den här linjalen? Ja. Han bara, nej men du kan sätta den mellan låren. Man bara, hur långt upp? Men då ska de väl tydligen kunna se liksom de här, där ser man väl en skala, alltså centimeterskala. Och så ska man väl då kunna jämföra det med de olika måtten i bäckenet. Men jag blev bara så jävla paff. Så jag kan tänka, de som går in för att göra en bäckenmätning.
Men stoppar
bäckenmät,
verkligen upp den?
Nej, man stoppar inte upp den.
Nej, okay.
Men man lägger den mellan. För jag var så här, okej, han lägger in den i plast.
Ja,
hur långt upp ska den här? Vart ska den nu? För man har den
mellan. Jag bara tänker så här meterlinjal som man hade i skolan, som så här, läraren hade i skolan på tavlan. Bara,
men alltså det var typ en sån.
Gud vad hemskt.
Och jag vet att han var inne, så jag låg på sidan med den där så här, mellan låren. Han var typ framme och justerade den mellan skinkorna på honom. Men det var jag inte förberedd på överhuvudtaget. Det tror jag inte att de, det är ingen som har sagt.
Nej.
Det när man gör bäckenmätning.
Nej, det har jag aldrig hört.
Men då gjorde det bra att förbereda sig på så att man inte undrar. Men då gjorde jag bäckenmätning och sen så går man och gör en viktskattning på barnet. Och jag visste, min första simin, hon vägde 3,7 när hon föddes. Så hon föddes i vecka 40 plus 2 tror jag.
Mm.
Och man tänker väl generellt att så andra barnet brukar väl bli lite större. Och då skattade de henne till 3 och 4 och det var i vecka 37 och så tänker man om hon ungefär går upp typ 200 gram i veckan, då är hon ju runt 4 kilo när det är due date. Och så fick jag komma tillbaka till förlossningen och då kollade de ju, och både viktskattningen var ju bra nu. Man vill att de ska väga mellan 2 och 4 kilo, inte mer, när man ska föda i säte. Så att där var ju inom gränsen, men jag visste ju också att så här, men går jag över tiden, då börjar man ju kanske liksom nosa på den gränsen, den här 4-kilosgränsen.
Men så då, alltså, så då tog man det och så kollade man på bäckenmåttet och gjorde någon form av uppskattning då om du har plats att föda ut då?
Ja, eller? Exakt. Ja. Det finns men både ingångsmått och utgångsmått i bäckenet, för det är ju nästan som ett rör, både ingången och utgången. Och där ska det vara ett visst antal centimeter. Och om man tänker att barnet är lite liksom över 3,5-3 kilo, då ska man gärna ha lite rymligare mått. Och det är väl framförallt för det att du föder ju, huvudet är ju liksom största omfånget på en bebis som föds. Och föder du vaginalt med huvudet först, då kommer ju det största omfånget. Så då vet man ju, då är kroppen mindre, den slinker ju ut efter.
Just det.
Men föder du säte, så är ju säte, om man tänker sig, men gud, en rumpa med mage och ben, det måste ju vara större än ett huvud, men det är det ju inte. Så då är väl en risk som finns, det är ju att liksom sätet föds fram, men sen är huvudet större.
Just det.
Så då vill man ju se... så då vill man ju se att... att det finns utrymme för att huvudet ska kunna födas. Och sen så säger de ju generellt, jag hade ju fött ett barn tidigare, en liksom normal förlossning och ett normalt stort barn. Och då brukar det finnas plats. Det hade ju kanske varit skillnad ifall det hade varit en väldigt långsam progress, eller om jag inte hade fött barn innan. Men då visste man att jag hade ju förutsättningarna för att föda barn. Så då kände jag mig väl lite lugnare, för jag visste att jag ville försöka föda i säte ifall måtten var bra. Och då fick jag reda på att måtten var liksom, det fanns förutsättning för att föda i säte om jag skulle starta innan den här vändningsförsöket igen. För jag hade fortfarande en liten gnutta om att de skulle vända sig. Det blev ju bra ändå.
Men de här farhågorna man har liksom med bäckenet och det, är det då främst liksom fara för, eller jag gissar att det främst är fara för bebisen, men finns det också en fara för mamman, så att säga, rent hälsorisker? Alltså,
nej, det skulle jag väl inte säga. Nu, jag är ju liksom ingen expert på säten så, men jag tänker att jag bytte sen förlossningsklinik, för jag träffade en annan läkare som kändes väldigt så här, hon trodde på mig och min kropp, men hon var liksom att så här, men om du föder i säte eller huvud, för dig är det ju egentligen ingen skillnad. Liksom förutsättningen är detsamma. Men om det skulle bli någon komplikation liksom under förlossningen att, som är väldigt ovanliga, men till exempel att navelsträngen skulle trilla fram ifall vattnet skulle gå, eller att kroppen skulle födas fram men huvudet inte kommer. Det finns ju massa manövrar man gör då, men så att det inte skulle gå och liksom lösa det. Då är det ju klart att riskerna för mig som mamma kan öka, för det finns väl ökade risker för blödning eller för bara kejsarsnitt är ju en risk också. Det är det man får bryta till i så fall. Men jag var lite så här, den största risken för, som jag kände med att föda i säte, det var att det skulle bli kejsarsnitt. För de andra känns som så pass ovanliga. Och då tänkte jag, men om de riskerna med kejsarsnitt, de får jag ju garanterat ifall jag väljer ett kejsarsnitt då, och föda med det. Så då är oddsen lite samma, typ. Annars tror jag faktiskt inte att det ena är större risker. Man är ju ganska, om du föder med huvudet först, så har du ju ganska mycket liksom tid och spelrum. Men föder du säte, då vill du inte att det ska ta för lång tid. Man är väldigt så här på att märka, men att nej, men du har liksom inte den progressen på förloppet som du vill ha. Ja, men då bryter man för kejsarsnitt. Så att det känns som att man alltid ligger liksom... Man har kanske inte det utrymmet, och då kanske man tar bort de här liksom riskerna som man kanske hade haft i annat fall.
Okej, så efter du hade gjort det där prov, eller liksom mätt och så, och hade koll på att men det här, det kan nog gå liksom. Så gjorde du ändå ett till vändningsförsök?
Och det gick ju inte heller. Men då gick det i alla fall nästan. Då hade jag en annan läkare, en som jag har jobbat ganska mycket med, som jag liksom, klart att jag litade på den andra också, men jag liksom visste att hon she knows her shit. Och då gick det att lyfta upp henne. Och så kände man verkligen på magen att så här, men nu rör det på sig. Och sen så var hon så här, nu är huvudet neråt. Och så fick jag sätta mig upp. Och så tittade hon ultraljud. Hon bara, där är ett huvud. Där har vi en arm. Där är fötterna. Så då hade hon typ så här vikt sig dubbelt åt andra hållet. Men det var liksom en helt annan säkerhet i handlaget. Det var liksom rytmiskt, metodiskt. Mm. Och man kände så här, nu, nej. Och så visste jag så här, okej, men det går inte andra gången. Jag skulle vara glad att jag kunde liksom gnälla mig till ett andra försök.
Mm.
Så då var det bara att acceptera att det inte gick att vända. Det finns ju fortfarande en liten... Det har ju varit de som har gått på vändning, det inte har gått att vända från sätet till huvudet. Och sen så, när de väl ska föda eller liksom kommer för kejsarsnitt, så ligger de med huvudet neråt.
Det är så.
Okay. Framförallt när det är andra barnet. Då har man ju ofta lite mer liksom utrymme. Men det vill hon inte.
Nej.
Och då fick jag också frågan med liksom, hur vill du gå vidare?
Mm.
Och då sa jag att jag gärna ville föda i sätet ifall liksom förutsättningarna finns. Men hon var kanske lite... Jag vet att viktskattningen säger 4 kilo. Och hon tyckte väl att så här, men väger... Då fick jag en tid för en... Då är väl vecka 37 plus 3 kanske.
Mm.
Och så fick jag en tid för en till tillväxtkontroll. För att kolla om hon, liksom, hur hon hade växt. Ifall hon hade passerat den här 4-kilosgränsen. Någon 1,5 vecka senare. Men då sa hon att hon ville inte att hon skulle väga över 3,8. Även fast riktlinjerna sa 4. Och då var jag lite så här, shit, 3,8, men min första vägde 3,7 när hon föddes. Och det här är, jag kände att så här, men det är ju en gräns som jag kanske har. Och var lite så här, men vi bokar en tid för kejsarsnitt och så har vi den. Jag ställde dig på väntlistan och jag var så här, nej, men jag vill inte föda en kejsarsnitt. Jag ville prova att föda vaginalt i alla fall. Och sen skulle det bli kejsarsnitt då, men då, det får jag acceptera. Men jag vill i alla fall försöka. Så jag kände mig lite... Inte motarbetad, men jag kände mig lite... Det kanske inte var liksom den positiva jag hade hoppats på. Utan jag kände snarare en typ så här stress att... Okej, men då måste jag... Nu har jag 1,5 vecka på mig att starta. Annars kommer jag bli behöva genomgå ett kejsarsnitt. Och då var det också... I och med att semin föddes i vecka 40 så tänkte jag att men då kommer jag inte starta innan dess den här gången. Varför skulle det vara annorlunda? Jag hade liksom inga känningar i kroppen, inga förverkar eller någonting sånt. Och då visste jag så här, men då är det vecka 40 och så kommer de säkert vara 4 kilo. Men då kommer det bli, hur kan jag göra för att det här ska starta tidigare? Mm. Nummer 1, slappna av. Ja, men det gick ju inte i och med att jag hade sjuk inre stress. Då frågade jag ifall jag fick göra hinsvepning.
Mm.
Och det vet jag att... Ganska många är väl lite så här skeptiska till när det är en sätesbjudning.
Okej, varför det?
Jag tror framförallt att det är att det finns en liten risk för en vattenavgång.
Okay.
Ja, men det kan jag lägga till att är det sätesbjudning och du väljer att föda vaginalt. Man sätter inte igång ett säte som det har varit liksom fram till nu. Utan det är vissa kriterier, både de här bäckenmåtten och tillväxten. Men sen så ska man ha en spontan förlossningsstart. Och att det måste gå framåt hela tiden. Så jag kände ju också så här, ja, men då vill jag ju komma igång.
Mm.
Det, kan jag ta den här klassiska förlossningsdrinken?
Mm.
Men sen kände jag också så här, men jag vet ju att för jag ska kunna föda i säte så måste jag ha bra och starka och helst egna verkar. Så att jag vill ju starta själv.
Mm.
Men då tänkte jag att hinsvepningar i alla fall kunde trigga igång det lite. Så att då fick jag en hinsvepning den dagen. Men då var det ganska... Jag tror att livmodertappen var typ 3, alltså helt fullängd och ganska stramt. Så att det var ju liksom inget så här gynnsamt läge så, nej, även om jag hade fött barn innan. Och sen så är det väl lite fördelen med mitt jobb, det är att jag kan ringa en liten kollega.
Mm, precis,
och säga att, snälla. Så att då fick jag faktiskt komma in redan på söndagen och göra en hinsvepning till. Men okay, då var det flera kollegor som var lite så här, men du vet, det är ju säte, du ska inte vara där och pilla i onödan.
Mm.
Men jag bara, nej, men risk, eller som alternativet är det här. Jag tror att det här funkar. Och sen så var jag hos min vanliga barnmorska på måndagen. Och fick en hinsvepning då också. Men sen så hörde min faster av sig till mig. Och sa att det finns en klinik i Stockholm som har ett helt nytt sätesteam. Som var liksom ett halvår gammalt eller någonting. Som jobbade för att sätesförlossningen ska komma tillbaka.
Mm.
Så då sa jag, det låter ju spännande. Framförallt i och med att jag hade den där liksom, jag hade gått hela helgen och bara var så här, hur ska jag göra för att få det här startat? Vet du, ja, men typ ångest för att man vill komma igång. Så då ringde jag upp till sjukhuset och fick prata med den läkaren som var ansvarig för sätesteamet. Men jag var ju redan listad på ett annat sjukhus. Men hon sa, men kom hit och så träffas vi. Och så får du berätta liksom hur du känner och tänker. Och då träffade jag henne dagen efter på tisdagen. Och hon var verkligen, ja men hon var jättebra. Det kändes som att hon typ trodde på en. Mm. Jag vet, liksom barnmorskorna som jag träffat gjorde det, men det var väl kanske den läkaren jag träffade som det kändes som inte riktigt gjorde det. Och det, ändå, det känns ju som att när det är säte, det är ändå en komplicerad förlossning, då känns det som att det är lite läkarna som sitter och liksom har final decision. Just det. Typ. Fast det är mitt val. Men då sa hon att så här, men jag hör vad du säger med att du inte tror att du kommer starta innan vecka 40. Det brukar ju vara ungefär samma. Men du har fött barn tidigare. Måtten ser jättebra ut. Du har liksom alla förutsättningar för att föda i säte. Och var också så här, men gränsen säger 4 kilo. Och den fortsätter vi köra på och gör den där tillväxten. Men så får vi se efter det. Jag tror att det här kommer gå jättebra. Mm. Och så har de också... De hinsveper 1-2 gånger i veckan från att man bestämmer sig för att föda i säte. Efter man då är vecka 37 och man har gjort vändningen. Så då hinsvep de då också. Och sa att liksom...
Gud, hur många hinsvepningar gjorde du egentligen?
Alltså, jag tror att jag gjorde 4, tror jag. Ja. Mm. Men det gjorde inte ont. Nej, annars okay. Hade jag nog kanske inte gjort så många. Nej. Det kändes verkligen inte överhuvudtaget. Mm. Och jag vet att den första som gjorde hinsvepningen var så här, men nu, jag har... tagit i. Jag bara, jag känner mig lite kissnödig, men inte mer än så.
Men nu, i och med att du är barnmorska, så tänker man, ja, men det fick ju hon för att hon är barnmorska. Men kan vem som helst be och få så många?
Ja, man kan fråga sin barnmorska på. Alltså, det var ju bara en som jag gjorde vid sidan om man säger okay. så. Som jag åkte in och faktiskt bad en kollega göra. Mm. Annars så gjorde jag det när jag var på mödravården eller på det här okay. vändningsförsöket och sen hos den här läkaren. Men man kan ju alltid fråga. Det är, förstföderskor är väl ganska ofta lite mindre lyckat att hinsvepa. Men jag var ju ändå öppen liksom någon centimeter och då går det ju. Mm. Och sen så hade effekt. Men jag kände ingenting efter någon av hinsvepningarna. Så att jag tänkte att det här hade inte effekt. Även fast jag liksom på varje nästa hinsvepning så hade det ändå kanske hänt lite granna.
Får jag också bara fråga det här med tillväxt ultraljud? För jag gjorde ju det med min dotter. Mm. För att man tyckte inte att magen hade vuxit och sådär. Mm. Och då så mätte man ju... men det här, då sa de så här, men det här ser jättefint ut. Hon kommer väga ungefär 3,6 kilo när hon föds. Ja. Några dagar senare typ då. Mm. Men så vägde hon bara 2,9.
Yep.
Och då blir man så här, men what's the point?
Ja, men det var lite liksom. Så jag kände också. Så här, men säger ni att det är 3 och 4 nu? Ja, men då tänker man 4. Ja, men tänk om jag då gör ett kejsarsnitt och så visar det sig att de väger 3 och 4 när de kommer ut. Då hade jag ju kunnat få mer tid. Jag tror generellt så tycker jag också att det finns en felmarginal. De är bättre på att hitta småbarn. Det är lättare. Jag tror att hitta liksom större barn, det tycker jag ofta är en liten felmarginal. Mm. Och ofta är en felmarginal neråt. Att de säger att man väger 3 och 6 och ser ut 2,9. Mm. Än att de säger 3 och 6 och så kommer det ut någon på 4,5 liksom.
Ja, precis. Det blir ju lite knasigt då liksom, man tänker att det ska
om det hänger på det.
Ja, om det hänger på det, precis. Och så vet man att det är lite si och så med de här måtten.
Det som kan vara bra med dem, det är väl snarare om man misstänker att det är ett stort barn, alltså över 4,5 kanske. Mm. Att man då antingen kan sätta igång förlossningen eller har liksom i huvudet för personalen att det finns en risk att det här är ett större barn. Ett barn på 3,6 är ju fortfarande ett normalt barn. Mm. Liksom normalt stort, och det är ju 2,9 också.
Ja, men precis.
Men jag hade nog känt mig ganska besviken ifall jag hade fött med kejsarsnitt och sen så hade de kommit ut och varit under den här 4-kilosgränsen. Ja, men det hade jag ju lite i huvudet också. Då är väl snarare... Men det sa väl den här, i och för sig sån tillväxten, men hon, den läkaren jag träffade sist... Hon var så här, men du har fött ett barn tidigare som är normalt stort. Din kropp kan det här. Egentligen när du är omföderska och har ett barn i säte, då brukar vi inte göra någon bäckenmätning. För vi vet att du vet att du kan föda. Mm. Så de var lite mer lugna, jag vet inte hur man ska förklara det. Sen hade väl, och sen så jobbade de även, de gjorde hinsvepningar. Och man fick komma dit och träffa personalen. Det var inte, jag kände det jag var först, att det var så här... Nu gjorde vi vändningen, det gick inte. Du har tid om 1,5 vecka och... typ så här, har det inte hänt då, då kommer det bli kejsarsnitt. Mm. Medan där jag valde sen då var de lite mer så här, men du kommer hit 2 gånger i veckan, du får träffa oss, du ställer de frågorna du har. Jag kanske inte hade så mycket frågor och min sambo var mer så här, men jag litar på dig, du kan det här. Man bara, men jag har gjort det här innan. Men han var väl trygg i att jag fattade de besluten som kändes bekväma, eller kändes bra för mig. Mm. Jag skulle inte heller ta några liksom onödiga risker så.
Men var inga svårigheter för dig att byta till det här andra?
Jo, det var det. I och med att alla är fullistade. Mm. I och med att de jobbar liksom för att få fler att föda i säte, så kändes det som att nej, men då har jag ändå listat mig till dem av den anledningen. Mm. Så då kanske man får lite förtur, för att det som är med säte, det är ju att de på det, då har de alltid en läkare i jour. För okay. Det ska ju vara dels barnmorska som är bekväm med sätesförlossning, och sen så ska det vara en till barnmorska inne för att kunna hjälpa till. Men sen så ska det vara en läkare, för att det är ju de som är medicinskt ansvariga i och med att det är en komplicerad förlossning. Mm. Och de flesta sjukhus tror jag i Sverige har många som är bekväma med det, men många läkare som inte är det. Och kommer du in då och ska föda och du har en läkare som inte är bekväm med att föda i säte, då kommer ju du förmodligen inte få föda i säte heller. Mm. Och det kände jag att nej, men jag vill inte komma, nu när jag bestämt mig för att föda i säte, ha förutsättningarna, och så kommer jag in i ett verkarbete. Och så då får jag höra så här, nej, men vi har ingen som kan ta hand om dig. Mm. Det får bli kejsarsnitt. Mm. Den var jag ju inte sugen på. Så att hade alltid en jour, så att då var det så här, men när du känner att förlossningen är på gång, eller liksom... Man ska även komma in under liksom latensfasen som man med första barnet gjorde hemma. Den ska man ska liksom höra av sig när värkarna börjar. Eller om det är vattenavgång. Och då ringer de till den läkaren som är på jour. Och så kommer de in. Så det var också lite så här, okay, då har jag en på standby. Då vet jag att det finns någon som är trygg med det. Mm. Jag känner liksom barnmorskekompetensen litar jag på. Men jag vet ju att det är ju inte vi som... Det är ju läkaren som är medicinskt ansvariga. Och då kändes det som en ganska stor trygghet att veta att men det kommer finnas någon där som är det. Det kommer inte vara att jag kommer in och så får de bryta bara för att det inte finns någon. Så jag gick hem och hon bara, du får fundera. Jag bara, nej men jag byter. Även fast det åker genom hela stan, så är jag så här, nej men jag vill föda hos er. Det kändes bra. Och då var det som att den här stressen också släppte. För det kändes som att det var så här, men du kan det här, din kropp kan det här. Man bara, ja men det kan den. Så man började lita lite på sig själv. Så jag gick hem på, det var väl på tisdagen. På torsdagen drog det igång. Mm. Så jag tror att det var lite att så här kroppen... Mm. Eller väldigt mycket kroppen slappnade av. Mm. Ja, och det är väl inte bara liksom för mig och för det här. Men jag tycker generellt, många man träffar så är det som att när man väl slappnar av, det är då det kommer igång. Det är inte bra att gå och ha en stress. Framförallt inte när man ska föda barn, både under förlossningen och innan förlossningen. Mm. Det mår ju ingen bra.
Vad hände då?
Jag vaknade på morgonen och... Bara fick en så här sammandragning. Och kände att today is the day. Nej, men någonting kändes annorlunda. Mm. Men det gjorde inte ont. Så att jag... Min sambo åkte iväg och jag gjorde ordning min dotter. Och gick med henne till förskolan. I typ värsta... Det var ju när det var som vintrigaste vintern. Promenerade med henne dit. Och hade lite så här sammandragning under dagen. Men de gjorde inte ont. Och lite så här... Med slämproppsblod. Så jag tänkte att här, okej, någonting kanske ändå händer där inne. Mm. Och sen så när det blev eftermiddag vid typ 2-tiden. Jag skulle snart gå och hämta min dotter. Jag hade även då sett till att packa BB-väskan. För jag kände att det var liksom någonting i görningen. Och min sambo behövde jobba sent. Så att jag ringde till min mamma och sa ingenting. Jag sa bara så här, men jag känner mig ganska trött. Skulle du kunna komma hit och laga lite middag? Hon bara, ja, det är jättegärna. Såklart.
Skönt att ha mamma så nära.
Eller hur? Ja. Fördel. Och som gärna umgås. Det var inte mig hon ville ta hand om. Det var hennes barnbarn. Så hon kom hem till oss vid 4-tiden kanske. Och då tror jag att jag fick den första värken. Mm. Det gjorde inte ont. Eller ja, det gjorde lite ont. Men inte liksom, det var ju lätt hanterbart. Och det var bara någon gång då och då. Så då kände jag ändå att så här, men jag hade nog rätt. Så jag messade min sambo och skrev att så här, men någonting... Det är någonting som händer. Men var kvar på jobbet och så hörs vi sen. Han skulle väl kanske vara hemma vid 8-tiden. Och sen så fortsatte jag ha ont. De kom väl typ så 2 på 10 minuter. Mm. Inte speciellt smärtsamma, men jag kände att det gjorde ont på exakt de punkterna som det gjorde ont när vi fick mitt första barn.
Just det.
Och så visste jag ju att så här, men man ska höra av sig, även om man är i latensfasen, så då är det ju lika bra att ringa in. Så jag tror jag ringde vid sextiden och sa att jag hade lite småverkar. Och de var så här, men vad bra. Det kan ju vara så att det fortsätter, men det kan ju också vara så att det stannar av. Mm. Men i och med att det är ett säte, så kom in på en kontroll. Kom in när du känner att det, liksom kom in vid 8, men känner du att det blir jobbigare innan, så kommer in innan också.
Okay.
Men jag tyckte 8 lät, det var väl så här, någon inställning, för då skulle min dotter sova hos sin mormor och morfar, så att vi hade liksom, då hade jag redan mormor hemma.
Mm.
Så vi kunde packa ordning grejerna, och sen så satte vi oss, jag körde medverkar, men inte så himla om. Jag kunde ändå fokusera, jag var ingen trafikfara.
Det är en cool.
Och körde hem, och då ringde min sambo. Han bara, jag åker från jobbet nu. Så att vi plockade upp honom på vägen. Och åkte hem till mamma och pappa. Och pappa såg, han bara så här, tjena, vad är ni här? Man bara, nej, men vi tänkte åka in och föda barn. Han bara, du har ju inte ont. Jo, ganska. Jag vet att morsan,
men jag har gjort det här förr, så att det är lugnt.
Ja, det syns inte. Man bara, jo, sen syntes det, jag sett bildvis. Mamma fick ta den här sista bilden med Semin och med min mage. Den har man inte en tanke på att ta när man är där. Och sen så åkte vi mot sjukhuset, och då kom ju det här klassiska, så vet jag bara, kör inte över guppen.
Nej.
Och han bara, men det är... Jag bara, men det är ju inte ont, men det är no, du vet, man tappar fokus.
Ja.
Och det är ju ont att tappa fokus. Så att då kände jag att nej, men nu börjar det faktiskt bli mer intensivt. Det är nog inte bara att... det är inte liksom jobbigt, det är hanterbart. Men det är inte bara så här, det här, vi kommer inte få åka hem.
Nej, men exakt.
Så att jag var inne där vid 8-tiden. Och då gjorde de det här, man vet, lyssna på bebisen och sitta och småprata lite. Och så undersökte de, och då var öppen 3 centimeter.
Mm.
Så att det var ju... så att vi fick bli kvar. Det var ju liksom hanter. Jag var ju inte i aktiv förlossning, och det kände jag också. Jag var där i liksom ett lugnt skede.
Mm.
Och det var
skönt
lugnt i...
Ja,
ja, det blir lite en trygghet att veta var man är. Mm. Eller att man är där man ska. Framförallt i och med att jag visste att det kunde vara komplicerat också. Och då sa de även så här, men vi har ringt till den läkaren som är jour, sätesjour. Och hon vet om att du är här, och hon sa att hon kommer in, och så finns hon på plats. Jag träffar jättegärna henne när det är ett lugnt skede också. Liksom innan man har för ont och inte riktigt kan, man kan inte riktigt ta in allting runt omkring sig då. Och sen så under den timmen mellan 8 och 9 så började det. Då kändes det som att då blev det mer intensivare. Så att då fick jag lustgas, eller bad om det. Och den är ju fantastisk. Jag älskar den. Och jag fick även, då var det mitt i skifte, för då skulle nattpersonalen komma på, och då frågade de ifall jag ville ha, det fanns en barnmorskestudent. Och först var jag så här, nej. Men sen tänkte jag också så här, men jag har bara sett ett säte som barnmorska in real life. Mm. Jag har sett ganska många på film, i och med att jag är en junkie för att kolla på förlossningsfilmer. och det såg jag som student, och det var ju så här, men om det är 350 per år som föder i säte, och sen att du får se när jag är ganska små. Det är jättebra erfarenhet, så jag bara, hon vet ju när jag är med, men hon får titta på. Hon får observera och hon får undersöka, men jag vill inte att hon är liksom ansvarig vid själva förlossningen. Så då var de inne. Och sen så har jag ett litet hjärtfel som jag föddes med, men som man hittade för bara några år sedan. Så att då vill de att man har epidural, just för att sänka liksom blodtrycksstegringen när man får... smärttopparna liksom.
Mm.
Och först var jag så här, för jag hade tänkt att men om allting går framåt, då tar jag inte epidural. Men sen så tyckte de det, och då är det ju inte så att man sitter och bråkar om det där, för jag vet, det kan ju vara bra ifall det inte går framåt, och man bestämmer sig för att man behöver bryta för kejsarsnitt, kan man ju ofta fylla på epiduralen. Så det tyckte jag, men det blev jättebra. Och sen tog det typ så här 2 minuter, och man bara, var fan är narkosläkaren? Han ska vara här nu. Så att det gick väldigt snabbt från att vara extremt hanterbart till att vara ett rent helvete. Och jag vet att jag även har en bild på innan och efter epidural, och det är extremt stor skillnad i fokus. Men då fick jag en epidural. Den tog jättebra. Det är ju, man har ju inte ont. Och det är jätteskönt.
Så härligt.
Ja, det är verkligen... det är ju som dag och natt.
Mm.
För jag kände också, det gjorde inte mer ont än första barnet, men det tror jag generellt med andra barnet också, det blir ofta mycket mer intensivt, för förlossningarna går ju ofta snabbare.
Precis.
Så att det blir, man får inte riktigt den här pausen. Ja, det kände väl jag. Så att epiduralen tog jättebra och man kände fortfarande det här trycket neråt. Och samtidigt när den hade tagit, kan ha varit typ runt 20 över 10, jag kom in vid 8, då kom
gick
hon...
Gick ändå rätt snabbt där, ja. Från att det var väldigt lugnt till att...
Ja, alltså mellan 8 och 9, då var det så här, men det här är cool lugnt.
Ska jag med epidural
till? Ja, och sen så tror jag vi typ 9:30 så... kanske 9:45 så ringde de på narkosläkaren och då var det sjukt jobbigt. Mm. Och så tog det inte så lång tid innan den verkade. Så typ vid 9:20 så kom läkaren in. För då var det liksom, då var man ju talbar, det var man inte riktigt innan. Mm. Och då kollade hon med ultraljud för att se hur bebisen låg. Och liksom se om det var ett säte. Det finns också hur de ligger med benen. Ligger de med, det är lite som en yoga pose. Ligger de liksom med benen i kors eller med en fot ner?
Just det.
Hon låg med... alltså man tänker båda fötterna liksom uppslagna vid huvudet.
Ja, i såhär, som pikhopp.
Exakt, liksom. Ja, pikhopp. Och sen så låg hon, och sen tittar de även på liksom nacken, att de vill att man ska ha liksom böjt ner hakan i bröstet, att de inte ligger och tittar uppåt, för då blir ju omfånget av huvudet mycket större. Så att det tittade hon, och så undersökte de, och då var jag öppen 9.
Oj!
Nej, vänta, det var inte då. Nej, då undersökte de inte. Då väntade de och sen så fick jag ställa mig upp. Eller, jag ställde mig upp. gjorde som jag ville. Men vid 9:15, för då var väl klockan vid 11, de undersökte faktiskt inte däremellan. Och sen så vid 11:45 tror jag att det var. Då stod jag upp och så kände jag att så här, ja, men nu trycker det mycket mer neråt. De ville även fylla på epiduralen. Jag hade inte ont, men de tyckte det var en bra idé. För det började bli dags. Och då undersökte de, och då var jag öppen 9. Och man vet ju också när man ligger där och blir undersökt. Jag vet, ja, men man vet ju hur man själv är. När man sitter ju och så här... Jag vet att jag alltid blundar när jag undersöker någon. Så det är väl typ som att man måste visualisera sig. Och så går det ju inte ut... När någon undersökte går det ju inte att utläsa vad de känner. Utan jag vet, jag satt där och jag bara, gud, de ser så besvikna ut. Det har inte hänt någonting, fan. Och jag bara, har det hänt? De bara, nej, men det har hänt ganska mycket. Jag bara, ja. Men du är öppen 9. Och jag bara, shit, ja, men det här kan jag ta. Det här är bra. Det kanske går framåt, för man har ju, även ifall jag var helt, jag släppte helt att det var ett säte, förutom att jag visste att de ska kolla ultraljud. Mm. Jag var liksom inte stressad eller någonting. De lyssnar ju hela tiden på hjärtljuden. Men då sa de att så här, men du är öppen 9, hinnblåsan är kvar, så vattnet har ju inte gått, och det sparar vi så liksom... Antingen tills det går eller tills att vi verkligen måste ta hål på det. Men det hade ju gått framåt.
Mm, verkligen.
Och sen så är det ju, man ligger väl steget före, så jag bara säger, ja, men bra, perfekt. Då sätter jag mig lite på bollen nu. Jag går och kissar först och sen gör vi nu att man ligger så.
Det är som de brukar, ja,
det är som barnmorskans jobb är liksom, eller man brukar ju så här föreslå olika positioner och sånt. Mm. Men de har ju redan i huvudet.
Ja,
så jag
bara
säger, nu gör vi det här och här. Jag kan ha varit lite sur mot den här barnmorskestudenten då och då där, vet jag. Det var ett störningsmoment.
Du kommer få jobba med henne sen, bara så du vet.
Jag tror det. De sa, men det har kommit några nya barnmorskor. Jag bara, okej, okay, heter någon det här? Jag vet att jag var lite så här, ganska mycket taggarna utåt där ett tag.
Mm.
Men då var klockan vid. De kände väl vid 11:45. Och sen så strax innan 12 så ställde jag mig upp. Och så kände jag bara så här, den här klassiska så här, knäppen.
Mm.
Och jag bara, någonting hände. Vattnet måste ha gått.
Mm.
Men det kom inget vatten.
Nej.
Och sen kom nästa, liksom, för verkarna går ju nästan som du vet, impulser.
Mm.
Och så kom nästa, och då bara så här, puff, fors. Så att då var klockan 3 minuter över 12. Och de bara, ja, men nu var det vattnet som gick. Oh. Och man bara... Den kommer!
Nej, wow.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
De bara, nej men vadå, vad är det du känner? Jag bara, den kommer! Så jag, och när man föder i säte, antingen så vill man att man föder i gyn.
Okay.
Så att man har liksom inte, du har inte spelrum att såhär, jag vill börja på pallen och sätta sätet, utan om det är långsamt förlopp så kan det ju vara i olika positioner, men när du väl föder så antingen så är det gyn, för att om inte barnet föds liksom, i alla fall är någonting som hakar upp sig eller armarna inte kommer fram, så kan du göra manövrar, eller så är det knästående, för det blir lite tyngdlagen och hands off, man rör liksom inte sätet, utan barnet får ju typ sätta sig i sängen själv. Så att i den där, det var nog enda gången som jag var så här, nu gäller det, nu är det bara så här, ta det för vad det är. Så jag bara, vet, så här, slängde av mig trosorna, jag bara, den kommer, kasta mig upp i sängen och ställde mig på knä. Och de bara, hur känner du att den kommer? Jag bara, men jag känner ju det in, alltså man känner ju att den, jag kände verkligen så här, men nu kommer den. Om man har haft ganska många patienter som har sig, jag brukar säga så här, eller generellt, att men när du väl får riktiga krystvärkar så är det som att du kräks med underlivet. Alltså det är exakt den känslan. Det är, och alla bara så här, men du vet, garva lite och bara, men så är det inte. Man bara, men vänta.
Ja, men just det, vänds på det hållet liksom.
Ja, för det är ju den här, fast det är...
Och så hela magen vänds och liksom hela vägen upp.
Ja, det är exakt. Och den fick jag. Så de bara sa, ja men nu ska vi nog be att läkaren kommer in. Man bara, ja men hon ska ha tur om hon hinner, typ, tänkte jag. Och sen så tog det, när jag födde Semin så kände jag på huvudet ganska många gånger under förlossningen. För jag tyckte det var en ganska bra typ motivation om man vet lite vad som händer. Och jag vet att man inte ska pilla på sätet liksom när det är sätet. Men jag bara, jag måste få känna en gång för att känna att det verkligen är det. Och jag visste inte vad det skulle bli heller. Och de bara, men nu kan du känna om det blir en flicka eller pojke. Jag bara, nej men det vill jag inte veta. Men då kände jag en typ som, jag trodde att det var en snopp. Du vet, i handen, för jag kände på rumpan. Jag bara, gud, det är en snopp. Och sen så lossnade snoppen. Nej, vad fan? Hon bara tog upp. Nej, men då hade jag fått så en sträng bajs ifrån början. Jag vet att jag då satte upp handen
till... Snoppen lossnade. Ja.
Och jag satte upp handen till min sambo och bara, håll mig i handen. Och han bara tittade på den här liksom bajsiga handen. Och bara, det är väl bara att göra.
Ja,
du gör mer jobb, så det är väl värt det. Men sen så gick det jättebra.
Varför ska man inte ta på pilla på så att det...
Alltså dels är det väl lite att man stör, sen finns det alltid en risk att bebisen alltså slår upp armarna ovanpå huvudet. Mm. Annars så brukar de ligga lite ihoprullade, okay. Men då slår de upp armarna och då blir det ju också större omfång och lite mer komplicerat. Det hade hon gjort, men förmodligen redan innan. Och sen så finns det ju manövrar, för att då kommer ju liksom, för jag vet att jag sa till min kille att såhär, om det är en kille som kommer, då kommer det liksom hänga ut en pung ur min fiffi. Liksom, den bilden behöver du kanske inte se, sett honom. Men då kommer liksom rumpan dubbelvikt först. Alltså, så jag tror att det var mentalt att jag ville säga, okay, men det är, nu kommer det verkligen. Så då kommer rumpan dubbelvikt. Och om man då inte behöver göra några manövrar, vilket man inte behövde i mitt fall, då kommer rumpan dubbelvikt och sen så kommer liksom ett ben i taget faller fram. Så okay. Till slut så hänger bebisen liksom med fötterna ute.
Men jag dör, det är så gulligt.
Och så i midjan. Och sen kommer liksom det kritiska, om man nu ska kalla det kritiskt, det är när naveln är framfödd, för att då är ju navelsträngsroten utfödd också. Så då har du ju ingen syrtillförsel. Så att då vill man att barnet ska vara ute på 3 minuter eller någonting sånt. Så jag kände så här, blub, blump. Och det var väl när benet trillade fram. Och sen så var det liksom, det gick så pass snabbt och var så pass intensivt så att man hinner ju, kroppen bara jobbar. Jag behövde inte göra någonting själv. Jag behövde bara så här, du vet, spänna fast mig och hänga med. Jag vet att de sa någon gång att så här, ja, men ska vi sätta en sån här skalpelektrod, som man brukar sätta på bebisens huvud, den kan man även sätta på rumpan istället. Och då vet jag att jag tittade, du vet, man kan inte riktigt släppa jobbet, jag tittade på bebisens hjärtljud och bara så här, i en kryssning bara, det ser bra ut! De bara, nej, men vi gör det i alla fall. Men sen så kom hon. Sen sa de bara så här, men tryck på lite till. Och då förstod jag att så här, men nu är naveln framför, liksom, eller navelsträngen framför, nu är det huvudet som ska ut. Så då tryckte jag till och man kände verkligen, även fast jag hade epidural, så kunde jag liksom känna att så här, du vet, det blev bredare, och sen så blev det smalare och sen så blup.
Wow.
Så hon ute och skrek på en gång. Och hade typ det rundaste huvudet man någonsin sett, för att de har ju ingen, de ligger ju inte och stångar. Nej, så att de får inte det här toppet, utan de har ju snarare lite så här alien-runda huvuden. Mm. Så på knä, och jag vet att läkaren kom in på rummet och det kom även in en till läkare som i och för sig sa hej till mig mitt när jag krystade, så jag blev lite störd. Men de bara försvann och sen så var det bara jag och min sambo och ja, men vårt nyfödda barn och liksom de andra personalen, men de höll sig i bakgrunden. Och sen det var verkligen så att kroppen visste vad den gjorde. Den en minut senare så bara, utan bara, nu ska jag få vända runt. Jag bara, men vänta, nu kommer moderkakan också. Och så bara, blup, så var den ute. Det var som att kroppen bara såhär, men det här gör vi. Ja. Och hon mådde jättebra. Var jättegullig. För hon hade helt runt huvudet.
Gud, man skulle vilja se den där synen när det bara hänger 2 ben. Så här.
Ja, jag kan visa det i filmen. Alltså det jag tycker, jag ångrar så mycket att vi inte filmade.
Ja.
Men jag vet inte vem där och då som skulle ha gjort det. Men jag vet att efter första barnet, för då fotade vi lite. Men jag var så här, men nu måste vi fota mer för att det är så kul att ha i efterhand. Och så vet jag att min kille stod och fotade mig typ när jag hade verkar. Och man bara så här, aha, nu räcker det.
Mm.
För att även om man är där och då, det kan, alltså även om man jobbar, jag jobbar med att se barn födas hela tiden. Men det är så surrealistiskt. Mm. Det går inte att ta in hur det händer. Men sätesfödslar, jag tycker ofta att de barnen kanske ser, när man ser på film i alla fall, de ser lite liksom blekare ut än vanliga barn när de är på väg ut. Men det är ju också för att då har de ingen blodtillförsel.
Nej, men precis.
Men det ser så surrealistiskt ut när det liksom hänger en rumpa ut. Och så brukar de kissa och bajsa när de hänger med rumpan ut, för att det blir som att hela magen trycks ihop. Ja. Så det gjorde hon, det var ju den lilla snoppen som lossnade i min hand och bajs. Och sen så hade jag, vet att efteråt, jag bara, men gud, hon har så här värsta blåmärket på skinkan. Ja, men hon har ju inte legat med huvudet neråt. Det är ju liksom den delen som har legat och tryckt. Så hon hade liksom ett blåmärke på skinkan. Och så låg hon låg ju ganska mycket med bena uppåt i början, för det är ju så de har legat i magen. Ja, och sen så suxade typ så här dag ett, eller liksom efter ett dygn, då började hon
rätta ut sig lite. Ja. Gullis.
Jaha.
Det är så coolt.
Ja, men det
var egentligen faktiskt en helt perfekt sätesförlossning, låter det som.
Ja, jag tror det. Eller jag tycker att det var det. För det tog, från att jag kom in vid 12 och hon är född kvart över, nej, jag kom in 8 och hon är född kvart över 12, så det tog 4. Och då kom jag in i ett lugnt skede.
Mm.
Och sen från att vattnet gick till hon var ute, så tog det en kvart.
Det är helt otroligt.
Ja. Och att man inte behövde göra. Så att det är ju lite så här, det var ju drömsätesförlossningen av sätesförlossningar, men det finns ju ingenting som säger att någon annan inte kan få den heller.
Nej, exakt. Alltså häftigt. Mm. Men om du jämför upplevelsen med att föda
säte versus huvud.
Ja, men precis.
Alltså jag tycker generellt, jag tror det kanske hade varit annorlunda ifall man hade fött första barnet i säte, men jag tror inte det, för att det kändes precis, alltså det var ingenting man tänkte på.
Nej.
Det var exakt likadant. Det enda skillnaden det är ju att det är lite kontroller innan.
Mm.
Och det är väl lite mer förberedelser liksom under förlossningen. Att de som jobbar ska ha lite. Och man får föda i vissa positioner.
Mm.
Men annars var det verkligen ingen skillnad mot att föda med huvud först. Det tycker jag inte.
Det är ju helt otroligt. Ja,
det, alltså, och det var så här, det var intensivare än första barnet. Men det gick ju också sjukt mycket snabbare.
Mm.
Och det var väl det som gjorde att det var intensivare. Mm. Plus att jag tror att för att föda i säte så dels ska man vara motiverad. Men du behöver ha bra verkar. Och det är väl kroppen som liksom ser till att fixa det.
Mm. Men det känns ju lite så här, nu kanske, som du säger, du fick kanske då en drömförlossning i det här läget. Men det känns ju också lite, för jag tänker innan jag träffade dig så känns det som att med gud sätes, det gör man bara inte. Alltså liksom lite så.
Ja. Nej men det sa min barnmorska på mödravården också, hon bara gud säte. Alltså jag tror fan inte att jag hade fött i säte.
Nej.
Och jag tror att många, men jag tror att det är det, man tror inte att man kan göra det för att folk gör det inte längre.
Nej.
Och sen när jag fött i säte, då är det så här, det visade sig att farmor hade fött andra barnet i säte.
Mm.
Och flera andra har jag hört om. Och det behöver inte vara någon skillnad.
Nej.
Men jag tror att man ska vara motiverad. Och det är ju absolut ingen, liksom, det är inget fel med att göra kejsarsnitt heller. Det tycker jag, liksom, det var inte därför jag inte ville köra kejsarsnitt. Men jag såg väldigt mycket fördelar med att föda vaginalt.
Mm.
Liksom man överväger risker med fördelar. Och jag tror att många kanske inte får den informationen, tycker jag. Och det var det när jag skrev till dig, att det känns som att när jag var gravid och så googlade jag säte för att jag kände att så här, men det finns ju inga förlossningsberättelser för att det är så pass få som föder i säte. Mm. Utan det var någon som typ så här, jag fick mitt trunderbarn i säte hemma i farstun. Min man har kor och han vet hur man tar hand om det där. Men det går.
Mm.
Och det går oftast jättebra.
Mm.
Men det handlar om, det är väl att man ska dels lita på sig själv och sin kropp och sen så gå till den förlossningskliniken eller träffa den liksom personalen som är så här, men det här, vi kan ta hand om det här. För det är ju det handlar om.
Märker man någon skillnad under graviditeten liksom? Kände du någonting i magen att det kändes annorlunda?
Rörelserna var väl lite annorlunda. Det var inte det här man liksom sparkar och buff, liksom sparkar på det sättet. Det var mer svepande rörelser och det var väl för att huvudet liksom gungade fram och tillbaka. Mm. Och lite mer tryckande känsla uppåt, men annars nej.
Mm.
Ingenting sånt heller. Och ingenting efter. Jag vet att jag har många kompisar som bara, men gud, shit, sätt, det måste ha gjort så mycket mer ont.
Man
bara,
ja, för det får man för sig.
Ja, men jag bara, nej. Alltså varför? Du, samma sak. Jag tror, och sen så är det många som bara, shit, sätta, men gud, hur gick det liksom?
Mm.
Du måste ha gått sönder jättemycket. Jag bara, nej, det är ingen skillnad. Jag tror att många, det är på något sätt en fördel med att föda sätt, det är ju att föder du med huvud, då är det liksom det största omfånget som kommer först.
Precis.
Och sen kommer kroppen, men nu är det ju kroppen först som är mindre. Så att nu hade jag ju fött ett barn tidigare, men hon hade, alla ser ju olika ut och liksom olika vävnader, men hon hade 36 i huvudomfång, för det var ju inte liksom omformat någonting. Och sen båda armarna uppåt.
Mm.
Och de satt ett stygn.
Mm.
Så det var ju så här.
Det är ju inte så vanligt.
Nej, det är.
Men det är nog det där att man tänker, automatiskt tänker man tänker på sin egen rumpa. Så bara så här, att det måste ju vara skitjobbigt för att föda ut den först.
Men och så benen, och det måste vara så.
Ja.
Men jag tror att man tänker också att så här, men det måste vara så mycket större omkrets. Men barn är ju liksom annorlunda.
Nej, det blir
ju
tvärtom, men man tänker. Det är bara för att man ser det framför sig. Liksom en vanlig människa, hur man är byggd nu. Och då är det oftast rundare kring rumpa och bäcken. Och hela. Så det är väl därför man tror att det kommer att göra så jävla mycket ondare.
Ja, det var verkligen, det var ingen skillnad. Och det var inte, ja. Och det är lite därför jag hade velat så här, ha det på film eller på foto, för att även om jag kände det så kan jag liksom inte, det var så pass samma, så att det inte att man känner att så här, men nu är det ett säte. Utan det känns inget annorlunda, utan det hade lika gärna kunnat vara att de föddes, för att jag hade inte märkt någon skillnad. Men jag ångrar att jag inte hade ha filmat eller fotat.
Det ångrar jag också, för mina vanliga. Alltså, men det blir liksom, när man väl kommer in i det där, man fotar en massa innan och sen så när det blir aktivt så är ju liksom ens partner också igång så himla mycket. Och liksom,
men det man kan alltid be, sen, det kanske är svårt under själva liksom kryssskedet, men en rekommendation, känn på huvudet ifall du vågar.
Mm.
Gör det, för det är så jäkla häftigt. Mm. Eller på rumpan ifall du får. det är skitcoolt om man vågar. Man behöver inte titta, för det tror jag många blir lite. Jag hade någon en gång som bara, men vet, hade sett Gudrun Schyman finns ju en film när hon föder barn. Just och då har hon ju en spegel framför. Och hon bara, jag har sett den filmen, jag känner mig så motiverad. Jag bara, men då så plockade jag ner spegeln ifrån handfatet inne på förlossningsrummet. Och så fick hon titta. Och hon bara, åh fy fan. Det här var det värsta jag sett. Så jag tror att det kanske är lite annan motivation ifall man känner. Men det är skithäftigt.
Mm, jag kan också rekommendera att känna på huvudet. Det är väldigt coolt. Då, som du sa där, man blir verkligen motiverad. Man bara, gud, den är ju på väg ut. Nu bara trycka liksom.
Ja, men man kan till och med du kan ju känna ifall bebisen har hår på huvudet. Mm. Och det är också så här, men gud, vad är det för någon... Det blir också så här, det är ju surrealistiskt. Alltså även om... jag ser folk föda, jag har varit gravid och fött barn två gånger. Jag kan fortfarande inte liksom, i huvudet förstå att det har legat någon i magen som man liksom har fött ut. Det går inte att fatta.
Nej, men det är helt overkligt. Mm. Det är verkligen det. Men du, vad skulle du vilja säga? Nu har du gett massa bra tips redan. Men vad skulle du vilja säga till någon som kanske har upptäckt nu då i ultraljud och känna att det ligger i säte och hur ska jag tänka nu? Liksom?
Alltså jag tror att man måste utgå från självklart från sig själv och vad som känns rätt. Men känner du dig lite nyfiken på att föda i säte? För det måste man ju ändå vara. Alltså man måste ju ändå ha liksom undra. Mm. Så fråga vad det finns för fördelar och nackdelar. Och vad det finns för förutsättningar just på det sjukhuset du är. Och sen så finns det lite... Det är så här, googlar man, då kommer man ju alltid in på familjeliv. Och det är ju typ det värsta man kan söka på. Men fråga där du är. Känner du att du kanske inte får... Det är ju svårt ifall man bor liksom ute på en liten förlossningsklinik. Mm. Men bor du i en större stad, då finns det ju ofta fler alternativ också. Fler alternativa sjukhus.
Mm.
Och det känner jag... Mitt beslut att byta var assvårt. Och det var ju för att jag bytte från där jag jobbar till ett annat sjukhus. Mm. För att man känner sig lite som en... Jag känner mig lite som en liten svikare.
Just det.
Sen var det ju inte för att man inte litar på kompetensen. Men
du hade ju sånt tydligt skäl liksom.
Ja, men man ska komma dit någon... Du ska träffa någon som tror på dig och tror på det här. Och sen så tror jag att det gäller om du ska föda i säte, så vaginalt i säte, så ska du vara motiverad. Det ska inte vara så här, ja men kanske vi får se, jag kanske ändrar mig. Utan man ska vara så här, nej men jag vill prova. Det här, det ska gå bra. Man får, jag vet att många sa innan så här, men nu får väl inte epidural om du föder i säte. Jo, och det går jättebra. De kan till och med koppla värkförstärkande dopp när det är säte. Så att det behöver inte vara annorlunda. Men man ska väl veta att risken för att bryta för kejsarsnitt är ju större om du försöker föda i säte än om du försöker föda med huvud.
Mm.
Men den risken hade ju funnits annars också. Så jag tycker om ni vågar och känner er motiverade, så är det en ashäftig upplevelse. Som inte behöver skilja sig från att föda med huvud heller. Men det är häftigt att föda barn oavsett.
Mm. Förutom att man får bajs i handen.
Ja. Ibland. Men då kan man ge det till sin partner.
Ja, en liten födelsedagspresent bara.
Yep. Någonting ska väl de ha också.
En push present som vi kallar den. Tack för att du kom hit.
Tack.
Tack snälla Roxana Bauer för din spännande och häftiga berättelse. Vi pratar ju lite om förlossningsdrinken här i vårt samtal. Och är du nyfiken på denna powerfulla drink, så kan du bara googla Nina Campioni förlossningsdrinken, så hittar du ett recept där. Tusen tack alla som lyssnar som vanligt. Ni är ju bäst i världen. Puss och kram, vi hörs snart igen.
Producerat av Perfect Day Media.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.